Välkommen till Skrivradion. Jag gör den för dig som älskar att skriva, så som jag gör. För dig som vill inspireras och lära dig mer om skrivandet och vad det innebär att ha ett skrivande liv. Jag går upp varje morgon för att hjälpa fler människor att skriva sina böcker, överkomma sina motstånd och hitta skrivglädje. Det bästa jag vet är att se en gnista av hopp om att man kan tändas i någons ögon. Mitt namn är Jeanette Niemi och mitt företag heter Kreationslotsen. Nu börjar vi.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skrivradion. Just nu så sitter jag på min altan i Ubud på Bali. Jag såg en möjlighet att jobba härifrån under 4 veckor fram till jul. Och jag högg den snabbare än jag hade trott om mig själv faktiskt. Det tog bara ett par dagar så hade jag bestämt mig och så var jag på plats inom ungefär 2 veckor. Och jag är så oerhört glad för att jag gjorde det. För det har flyttat mina gränser om vad jag tror är möjligt och om vad jag kan göra. Och det är någonting som den här platsen verkligen lär mig varje dag. Jag skulle faktiskt kunna göra ett helt program om bara det. Faktiskt en ganska bra idé, så jag tror jag gör det. Så får vi höra mer om det sen, för det har vi inte tid med idag. Det är så mycket jag ser och lär mig här som man har nytta av när man skriver. Och jag har också fått en förfrågan om att göra en skrivkurs här nästa år. Och eftersom så många är intresserade av det så ska jag förstås sätta det i verket. Så håll utkik på Facebook och på hemsidan så kommer det mer info om det. Men nu till dagens program, för jag har en gäst med mig idag. En kvinna som jag träffade på en kurs om att bedriva föreningsliv. Och hon var en av de riktigt skickliga föreläsarna under den här kursen. Och hon har skrivit en bok som heter Medlemsmodellen. Den innehåller 8 steg som förbättrar föreningsmedlemmars förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Det är en svår konst. Hon var väldigt tydlig i sitt budskap och hon satte oss i hårdträning direkt. Och det som gjorde att jag verkligen hajade till, det var i hennes engagemang och övertygelse. Men också när hon berättade med självklarhet om sina böcker och den medvetenhet kring vad de betyder för hennes verksamhet. För den här tjejen, hon tjänar pengar på sina böcker. Nu är hon också aktuell med en bok om konsten att balansera företagande och föräldraskap. Jag säger hej och välkommen till Angelie Sjöström Hedberg. Roligt att ha dig med i Skrivradion.
Hej, vad roligt att få vara med från distans.
Ja, precis. Du i Sverige och jag på Bali. Så, det står samhällsentreprenör i din mailsignatur. Vad gör en sån?
Jag förenar helt enkelt entreprenörskap och samhällspåverkan. Jag kommer från föreningslivet, liksom den bakgrunden, har alltid vuxit upp med ett politiskt och samhällsengagemang då i familjen och förstod jättetidigt att jag kunde påverka och att jag ville påverka. Och sen är jag från en företagarfamilj, så att få ihop de här 2 världarna då, föreningsdriv och företagardriv, och alla vi samhällsentreprenörer eller socialentreprenörer har ju också en idé om att, så att säga, ta tillbaka makten över ordet företagande. Det handlar inte bara om maximal vinstutdelning till aktieägarna, utan det kan lika väl vara så att vi använder företagandet för att förändra världen.
Mm, just det. Det finns en hel del sådana, alltså livsstilsföretagare, och jag tycker det börjar likna väldigt mycket om där med vad man vill bidra med till världen i företagen. Man pratar mycket om det numera.
Ja, absolut. Och jag menar, det är inte bara sån, om man säger CSR-tänk, att det liksom ska vara vettiga villkor och bra miljömässigt, och sen kan själva affärsidén vara liksom barnarbete eller vapen eller droger, så att säga. Alltså där är CSRs brist, att du kan ha en samhällsförstörande affärsidé men sen jobba med vettiga villkor och bra miljötänk. Men skillnaden på det och oss som är samhälls- eller socialentreprenör, det är att affärsidén i sig har ett samhällsförbättrande liksom inriktning. Och för min del så är det ju att bidra till en mer levande demokrati, ett samhälle där människor kan organisera sig och liksom göra sin egen grej då.
Precis. Du Angelie, du driver ju flera företag.
Ja,
ett helt gäng,
precis.
Eller hur?
Ja, en sann serieentreprenör. Dels så har jag ett gammalt jordbruk då som pappa och farbror har drivit, som vi nu är ett gäng kusiner som tar över och har gjort dem till besöksgård med butiker och café och så. Så det är ju verkligen ett sidoprojekt och det är pappa och farbror som driver det fortfarande. Men där är jag aktiv och sen så har jag ju Processrum AB som är mitt aktiebolag. Och sen har jag här medlemsutveckling.se som då är ett koncept eller ett varumärke kan man säga. En hatt där vi riktar oss just till föreningslivet. Sen har jag drivit många stora projekt kring kvinnors entreprenörskap. Jag tar ju fram folkhögskoleutbildningar i ledarskap och entreprenörskap ihop med andra aktörer och så. Så att både det här föreningsbenet och småföretagarbenet, de två delarna är liksom en stor del av det jag gör. Och det går ihop därför att det är den här drivkraften att organisera sig och liksom skapa sin egen vardag. Sen om det är en förening eller ett litet företag, det är egentligen samma mekanismer som funkar i båda de världarna.
Just det. Spännande. Jag tänker också att att driva så här många företag och så vet att du har familj och alltså, du är så otroligt energistark. Du bara sprudlar över energi. Hur gör du?
Jag är extremt bra på att vara ledig. Mm. Det är väl det lätta svaret. Alltså jag tror att folk undrar ju ofta, men gud, du jobbar säkert dygnet runt och hej och hå. Men det gör jag verkligen inte. Och jag, alltså min tes är ju att det går alldeles utmärkt att tjäna pengar och ha ett bra liv samtidigt. Alltså det finns, jag startade eget när jag var 24. Därför att ingen var smart nog att anställa mig. Och jag var tvungen att bli min egen chef. Och sen dess har jag hela tiden tänkt att ska jag driva företag så ska jag jobba mindre och tjäna mer än vad jag hade gjort som anställd. Men utan att tumma på mina värderingar. Och det skulle jag säga är hela min framgångsfaktor. Att den här oerhörda övertygelsen som jag har att jag kan tjäna pengar och driva business. Men samtidigt absolut inte förhandla bort de idéer som jag står för. Och det gör ju att jag sållar bort massa kunder som tycker att jag är jobbig och besvärlig, som pratar om mångfald och demokrati och inkludering och jämställdhet. Men de jag jobbar med tycker att det här är liksom viktigt. Och det är ett sätt att nischa sig. Jag är nischad mot föreningsliv och politiskt styrda organisationer och kommuner och sådär. Så att det är inte så många konsulter som är specialiserade på den förenings- och politiska världen. Så det är liksom det jag har tagit mig dit och genom att jag har följt de här värderingarna men också visionen då om vilket samhälle jag vill bidra till.
Mm. Wow, det är superhäftigt. Jag tänker också det här med att sålla bort kunder. Det är ju också på något sätt så att man faktiskt, alltså det är ju mycket roligare att jobba om man jobbar med kunder som man trivs med, som man kommer överens med, som delar ens värderingar. Det är ju superviktigt.
Ja, och jag menar, kunder finns det ju hur många som helst. Alltså jag menar, idag är en globaliserad värld. Det är ju inte så att kunden eller uppdragen någonsin kan ta slut. Det är därför vi överhuvudtaget inte behöver konkurrera, utan vi kan samarbeta. Därför att jobben kan inte ta slut, utan det är snarare så att vi skapar jobb åt varandra genom att öppna dörrar och göra grejer tillsammans. Men just det där, alltså i början, nu har jag hållit på i 10 år, men i början var jag så här, men var går gränsen så att säga? Jag är väldigt noga, jag är liksom, vill vara professionell och så. Men idag skulle jag säga att många av dem som är mina kunder eller har varit har ju också blivit goda vänner. Och man anlitar varann och ibland, alltså det gäller bara att ha en rak kommunikation. Så nu äter vi middag med våra män eller vad det nu är, våra partners. Och nästa gång så jobbar vi ihop. Och det funkar ju. Men när människor, bara man har en professionell attityd så behöver man inte vara så rädd. Och det är klart att desto mer tryggare jag blir i min roll så kan jag också vara mer mänsklig och vara mig själv mer. Än när man är nystartad. Då man kanske är noggrannare med att sätta gränser och sådär.
Ja, just det. Men det är ju också ett bra sätt att lära sig på, tänker jag. Det känner jag igen ifrån skrivandet också. Jag brukar säga att när man... att det kan vara bra att ha, för att skriva så behöver man egentligen inte kunna hela hantverket, men för att kunna få till en text som faktiskt blir läsvärd, då behöver man förstå vad det är man gör för någonting.
Mm,
Så det är bra att ha reglerna i botten men sen kunna frilira från dem.
Ja, men precis. Verkligen. Mm.
Och det är då det blir till dina böcker. Mm. Förlåt, jag avbröt dig.
Nej, till böckerna. Absolut.
Till böckerna. Varför har du skrivit dina böcker?
Ja, nu måste jag tänka. Den här medlemsmodellen då, som verkligen har blivit en kassako kan man säga. Vi var själva blivit lite förvånade över hur mycket en bok faktiskt kan bygga ens trovärdighet. Alltså det, jag trodde att idag när Alvi har gett ut båda böckerna själv så att säga. Och jag trodde nog inte att det kunde bygga så mycket trovärdighet. Men på något sätt så blir man expert och man tar ett visst område som sitt område. Så man tar medlemsmodellen och även min andra bok då om att vara företagande förälder, så har jag ju lyckats hitta två ämnen som ingen annan har skrivit en bok om. Och det är klart att då är det ju mycket enklare än om man skriver ytterligare en bok om ledarskap eller mental träning eller personligt varumärke eller kost eller vad det nu kan vara. Så att det är ju liksom det första, att hur nischar jag min bok så att den blir så pass smal så att det inte finns någon konkurrent egentligen. Men det var inte så himla medvetet, utan vi skrev medlemsmodellen därför att vi hade jobbat med medlemsrekrytering och engagemangsfrågor både som anställda och förtroendevalda och egna företagare och kände att den här boken saknas. Det här bara sker ad hoc ute i organisationen, så det måste finnas någon slags arbetssätt. Och så skrev vi den boken egentligen på, det låter ju knasigt, men 2 veckor satt vi och skrev dygnet runt och sen så var den nästan klar.
Wow, vad häftigt. Hur gjorde ni?
Nej, men, så det var ju inte så. Det, man ska säga, det tog ju 1 år. Och det gjorde det med den andra också. 9 månader. Ja. Men den första boken har jag skrivit med en samarbetskonkurrent som vi brukar säga. Alltså en annan. Han har ju sitt konkurrerande företag. Vi gör samma sak, men vi är ju partners och kollegor i branschen, Niklas Hill. Så att medlemsmodellen har vi skrivit båda två tillsammans. Och då satt vi 2 veckor och skrev och skickade texter till varann och spåna och sådär. Och så liksom någonstans i skrivprocessen kan man säga så bara, ja men vi kan väl göra någon slags steg av det här. Och så den är en 8-stegsmodell, så blev det reflektera, analysera, attrahera, rekrytera, introducera. Alltså så hittar vi det här liksom flödet av ord, men det kom ju fram under processen kan man säga. Men sen efter de där 2 veckorna så lät vi, ja, vi bollade och det lät det vila och så gick den sommar då texten fick vila, och det är jätteviktigt, så kunde man läsa igen och sen kom det in då korr och layout och det här.
Precis. Men det är jätteintressant det här kring just att för att många gånger så tänker man sig nämligen, det hör jag också var och
varannan
dag.
Man måste ta ledigt 1 år och sätta sig i sommarstugan för att skriva en bok.
Ja, dels det. Och sen också att man måste veta exakt att hur det ska bli från början. Och det tycker jag är så fint här när du säger att det liksom växte fram i processen. För det är det som jag brukar säga. Låt det komma och låt det hända. För att texten visar vägen.
Så är det verkligen. Och jag tror inte faktiskt att jag där och då hade klarat av att skriva en bok utan Niklas, och Niklas hade inte klarat av att skriva den utan mig. Det var väldigt fint att skriva ihop och jobba tillsammans och liksom, ja men kan du, jag har fastnat, skriv klart den här meningen eller det här stycket. Och vi körde ju verkligen bara så ut med allting, helt osorterat tankar liksom kring det här ämnet då, att rekrytera och engagera medlemmar. Och sen blev det ju klippa och klistra och sortera och ta bort och sådär. Och det är ju en väldigt lättläst bok och den är ju hyfsat tunn. Men den har den här 8 steg. Alltså jag är extremt duktig på att paketera saker. Och här var det ju lysande. Och det är verkligen mitt tips till folk som ska skriva faktaböcker. Att gör en egen modell, gör en 3-stegsraket. Alltså hitta på någonting som är lätt att kommunicera kring. För det tror jag också är en av anledningarna till att det blev en sån stor säljare.
Just det. Precis, där tror jag är inne på någonting riktigt viktigt. För att det, just när det gäller facklitteratur också, alltså en roman kan man ju tänka sig att man lägger lite tid på när man läser. Men en bok köper vi därför att vi vill hjälp med någonting och då vill vi ha hjälp nu. Vi vill inte hålla på att läsa hur länge som helst. Vi har enkla tips snabbt ofta.
Precis.
Så det är nog smart tänkt så. Bra tips där. Vad skulle jag säga? Och sen så korr och sådär. Hur har du gett ut den här? Har du gett ut den här själv eller har du...
Den gav ju vi ut då på eget förlag och även min andra bok då, helt eget så att säga. Den andra har vi tillsammans. Och det där, alltså jag, det finns ju idag så himla många lösningar på print on demand och vi köper in en tjänst från en firma där vi har alltså tryck och distribution och fakturering från dem och lager och allting. Och så att jag är ju, tänkte säga, jag tjänar för mycket pengar i timmen för att sitta hemma och skicka böcker och ha liksom 100 böcker i källaren och så. Utan att leja ut sånt där och tänka lite stort tidigt så att man inte sitter och gör fel saker med sin tid. Istället för att jag skickar ut 10 böcker i veckan så ska jag ju använda den 2 timmarna till att sälja boken. Och så köper jag in tjänsten av att skicka ut den så att säga. Det tror jag är jätteviktigt. Att våga tänka lite stort. Men de hittade vi ju när vi gjorde research. Och där finns ju ett helhetspaket. Och de hjälper ju också till med det här. Ja, med bokrondellen och pliktexemplaret och så. Men det är klart att det kostar ju pengar. Men vi gjorde ju en annan bra sak. Som jag också vill tipsa om. Och det är att sälja boken innan den finns.
Ja.
För vi ja, småföretagare och där kan man ju fundera vad kostar det att göra en bok själv. Men säg 50 000, 100 000 beroende på hur stort du slår på marknadsföring och event och sådär. Men för att slippa ligga ute med dem, vad det nu kostar, 30 000 och trycka de första 500 exen. Så började vi ta in förbeställningar från föreningslivet. Så att vi... tryckte egentligen inte förrän vi hade sålt ett par hundra böcker. Det vill säga vi tog betalt och så sa vi då får ni boken efter sommaren eller i höst eller vad det nu var. Och det går ju alldeles utmärkt.
Det gick alldeles utmärkt. Där hör vi. Så kan man absolut göra. Det, och det är ju också jättebra. Då har man kapital och man vet också, man har redan liksom från början en känsla för vilket intresse man har byggt upp.
Precis, och det blir ju som egentligen alltså en marknadsundersökning och jag, det är också så här, jag håller ju massa kurser för småföretagare i sälj och så och då hör jag andra säga, gör en marknadsundersökning som en del av affärsplanen och så här. Fine, det kan man göra. Eller så struntar man i det och så säljer man helt enkelt. För att det är jättestor skillnad att svara på en fråga, skulle du kunna köpa den här boken? Ja, absolut. Eller, hej, kan du köpa den här boken och betala den här fakturan idag? Eller så, förstår du? Det, så varför
det är lite
ska man
mera...
göra en undersökning när man kan sälja direkt?
Ja, det blir verkligen, det är skarpt läge liksom. Då får man in pengarna direkt, eller så får man inte det. Ja, det har du helt
rätt. Ja, men precis. Spännande.
Vad var det som var svårt med att skriva den då?
Ja, men det är svårt och som jag gissar ännu värre kanske skönlitteratur, men att good enough eller liksom att någon, alltså det går ju aldrig att bli färdig, så är det bara. Du blir aldrig färdig, men det måste vara tillräckligt bra och jag är ändå en snabb person som verkligen inte är detaljfokuserad, men just bok, det är så liksom absolut och det ska liksom finnas kvar, men där förstod jag ju snabbt att jag menar det är ju bara att ge ut en andra upplaga och bli av fel och det blir alltid någonting sånt och att bara lära sig att ja, men den här boken kan vi ju göra en andra upplaga och vilja till någon extra intervju och vilja till något stycke så där när vi gjorde om den efter något år eller två som vi kände att det här saknas. Så att, även om känslan är hjälp, det här är för evigt, så är det ju inte så. Så att liksom ändå våga släppa taget och låta den börja leva sitt liv då.
Alltså, precis, det här är också någonting som jag möter hela tiden. Dels därför att det är så svårt att släppa den, men också att det är så svårt att veta. Alltså, det är svårt att veta när jag har nått upp till någon form av kvalitet. Och sen är det ju så här att en del av oss är väldigt snabba, och så kanske det finns en massa tok med i texten. Medan andra kan sitta och det får inte vara ett enda stavfel, och det är ju nära på omöjligt. Det finns stavfel i nästan alla böcker. Lite så. Ja, kul. Vad är det annat du tänkte på?
Nej, men det är, alltså när man är två då, alltså det gäller ju verkligen att ha en dialog kring, ja men alltid, alltså omslaget tyckte jag var jättesvårt. För det här ska ju attrahera föreningslivet, och det innebär att arbetarsångarnas manskör med medelålder på 74 ska vilja läsa boken, men också RFSLs ungdomsförening i Skaraborg där alla är 70. Alltså det är liksom, det är sån, och det tyckte jag var klurigt, att lite sådär omslaget och bild och färg och så. Men det är ju samma där, man får bara landa i någonting. Och sen var ju det svåra allt det praktiska. Alltså jaha, men vadå pliktexemplar, och vad är rimligt att betala för en distributionstjänst och så. Men det vi insåg supersnabbt är att, och det är klart att det här med att sälja boken innan den finns, det är också för att vi har ett enormt stort nätverk. Vi har ju redan jobbat. Alla de som köper boken är ju våra kunder. Och det är klart att vi insåg att när vi funderade på förlag och sådär, det finns ju inget förlag som har fler kontakter med föreningslivet än vad vi själva har. Och varför ska vi då ge bort 80, 82, 78% av intäkterna? Så det var en risk, och det var lite läskigt att ligga ute med de här pengarna. Men samma sekund som vi hade sålt 500 böcker och gått plus minus noll, så helt plötsligt så kanske liksom, vi drar in 80% av vinsten och 20 går till distribution och allt det andra. Och snabbt blir det ju pengar då när man har gett ut det själv, kontra om man skulle ha suttit och fått 18% för att något förlag sett och håva in pengarna.
Ja, precis. Och nu börjar vi förstå att det kan bli pengar på det här. Du ska alldeles snart få berätta om hur du har gått tillväga. Men jag tänkte på, du nämnde att ni har tagit hjälp med det här med tryck, distribution och det här. I själva skrivprocessen, vad tog ni hjälp med där liksom för att få själva boken klar?
Det vi gjorde då var egentligen bara korrläsning och sen då alltså design. Och jag kan verkligen bara betona vikten av att ta in professionella, både korrläsare och liksom layoutare, designers. För mig i alla fall så är det inte bara innehållet och orden. Alltså nu pratar vi faktabok eller så här. Det är ju också designen, färger, former, snygga bilder och sådär. Alltså jag tror att man tjänar på att lägga sig 20 000 extra på det, så att det blir proffsigt, snarare än att man själv sitter i, vad man nu använder, InDesign eller något, och det ser helt hemmagjort ut. Men det är min åsikt, att jag tror att man tjänar på det, för det blir mycket mer professionellt. Och så. Men jag vet inte vad det kostar, men kanske core 10 000 och layout 20 eller något, 25, ingen aning, där någonstans. 20 kanske, kommer inte ihåg. Men det är lite pengar som man ska ut, så att säga, när man gör det själv.
Men jag gissar att ni också gjorde någon form av budget för det här, då?
Ja, exakt. Och nu var vi två, så då delar man, och sen så räknar vi ut att det var, vad det nu var, 495 eller liksom 500 böcker som vi behövde sälja då för att gå plus minus noll, break even. Och då tänkte vi att ja, men det lyckas vi väl med. Och det gjorde vi ju nästan innan vi ens började trycka den sen, så att då hade vi fått in lite likviditet. Så att...
Ja, det är grymt. Och apropå det nu då, för det är ju det här som är liksom så otroligt spännande, för man brukar säga det, att det går inte att tjäna pengar på böcker, och du säger att det gör det, och jag vet att du har sagt en summa till mig också, du har sålt imponerande mycket.
Ja, nu, jag har faktiskt inte senaste, men nu har vi sålt någonstans, jag vet inte, 10 12 000 böcker kanske.
Ja, det är helt otroligt. Grymt jobbat.
Och, men där kan jag säga, min andra bok som riktar sig mot individer är ju en helt ny värld för mig då. För att den här boken, det är ju föreningar. Det kan man ju verkligen fundera på om man just vill skriva en bok för att tjäna pengar. Vem är mottagaren? Det är svårt att konkurrera och bli liksom Gio eller Läckberg. Men just faktabok, här är någon, köper ju en förening in 5, 10, 50, 200. Alltså det är stora pengar i varje beställning. Mm. Vi gör utbildningar och då köper man oftast boken i samband med det och så vidare. Men den här andra boken om att vara företagare och förälder som jag har skrivit, då är det helt plötsligt individer som ska köpa och punga upp med de där 220 kronorna. Och det är en helt annan psykologi och motstånd att ta upp pengar från egen ficka. Så att, det krävs liksom lite annat tänk där. Och där tar det såklart väldigt mycket längre tid att sälja 10 000 böcker då. Eller kan göra. Så att det är lite, man får fundera lite, varför skriver jag boken? Är det för att det ska bli en kassako, eller är det för att jag ska bygga mitt varumärke, eller är det för att jag ska ha en som arbetsmaterial när jag föreläser, eller är det för att jag själv har en berättelse som bara måste ut för att jag ska liksom överleva, eller vad är liksom drivkraften?
Just det här som du nämner med, du sa att ni gör utbildningar och sådär, att sälja böckerna i samband med utbildningar och föreläsningar brukar ju vara ett bra sätt att få ut fler böcker och tjäna mer pengar överhuvudtaget, för att man säljer både fler utbildningar och föreläsningar för att man har boken, och så säljer man på boken, så säljer man sina föreläsningar och utbildningar.
Absolut, det är ju alldeles lysande. Och jag menar, precis som du säger, den här känslan av att det är trovärdigt. Alltså jag menar, vi blev lite chockade över den här expertrollen som vi ändå tillskrevs just för att vi hade skrivit en bok om det. Vi var ju, jag skulle säga att vi är liksom, medlemsutveckling.se som jag driver är väl kanske, om inte den enda, så en av dem i Sverige som är bäst på de här frågorna. Men vi blev ändå lite så där förvånade över hur imponerade folk blir för att man har skrivit en bok. Därför att jag tänkte att idag ger ju alla ut sin egen bok. Men det är någonting, det är ju långt ifrån alla som faktiskt får det där manuset från skrivbordslådan till att liksom verkligen flyga. Och det är klart att om jag har en föreläsning och så säljer jag 50 böcker, ja men det blir några tusen lappar till direkt. Och det är klart att det ju, gör ju skillnad på intäkterna.
Absolut. Har du fler bra såna här grejer kring hur du har gjort för att få ut böckerna och få in pengarna?
Ja, så dels är det ju att också våga sätta ett bra pris. Det här är en liten bok, som sagt, kommer knappt ihåg om det är 120 sidor eller lite pocketformat nästan. Och vi tar 240 ex moms för den, inkmomsen. Och det tyckte jag också, oj, det är jättemycket pengar. Men just att också våga ta betalt, det är ju en expertis som är förpackad i de här få sidorna så att säga. Så att det var en sak som jag tänkte var liksom en lärdom. Det är lätt att man säger, ja men 140 eller så. Det blir rätt stor skillnad i slutändan. Mm. Och sen att skriva tydliga avtal om man skriver bok ihop. Och sen så har jag ju underkonsulter och de får ju en kickback om de säljer in boken. Och sen såklart då paketera in den när jag föreläser, så att det blir naturligt för kunderna att säga ja till att köpa de här böckerna. Just och sen, ja men vi har gjort, vad har vi mer gjort? Det är lite kampanjkoder och det är lite, ja men såklart release, att man bjuder in till releasefester. Blir ett sätt att bygga kontakter och liksom synas och höras och sådär. Så att ha ett tänk kring boken. Alltså boken kommer ju inte sälja sig själv. Så är det ju verkligen. Utan du behöver ju hela tiden ha massa, ja, skapa den här Facebookgruppen där folk som brinner för de här frågorna kan träffas. Eller vad det nu är. Man liksom bygger ju en kommunikation och ett nätverk runt frågorna som den här boken hanterar då.
Ja, precis. Det är ju också, alla de här idéerna är ju suveräna. Jag gillar speciellt det där med underkonsulterna som är lite, det är lite annorlunda. Det är lite som att jobba med affiliateskap, att man får andra att sälja sina egna tjänster.
Jo, men det är verkligen en viktig del av min affärsmodell. Alltså att jag, och det, om man säger så här, tack vare att vi har förpackat det här tänket i en bok så kan jag ju enkelt samverka med konsulter, och så fort de är ute och föreläser om min modell så får jag en kickback därför att de använder min modell, och vi kan liksom göra en tydlig uppdelning: vem hittar kunden, vem genomför uppdraget och vad ska jag få för att de använder, och så att jag rider på den här modellens goda rykte. Så att det är ju väldigt, det är det jag menar med att just göra en modell eller en paketering, för då blir det också väldigt tydligt när någon annan ska ut och jobba med de frågorna eller så.
Ja, nu blev ju det väldigt mycket tydligare. För det innebär ju att det har egentligen med hela verksamheten att göra. Och då kan hela verksamheten explodera i det här.
Exakt.
Det ena hjälper det andra ifrån alla håll.
Precis, precis.
Wow. Great. Great thinking. Jag funderar på det här med att det är ju, som du var inne på, det är långt ifrån alla företagare som skriver böcker kring sin specialistkompetens. Och det är ju tydligt att du har sett det som en bra idé. Vilka goda anledningar finns det och vad har man för vinning av att göra det?
Ja, precis. Alltså, ja, men vinningen är ju, du tar mark, alltså du befäster den här expertrollen. Det här är ju liksom ett verktyg av många som jag använder. Jag har ju också ett nätverk för mina kunder, så jag bjuder in dem i Stockholm och Malmö 2 gånger om året och bjuder på en inspirerande föreläsning för att liksom knyta dem till mig, för att ta den här expertrollen, att ha den nyaste, hetaste föreläsningen kring de här medlemsfrågorna. Ja, alltså det finns ju, det här är liksom ett verktyg bland flera, och det är ju så man kan tänka som företag, att om jag skriver om det här så blir det ett sätt att liksom sätta mig som expert på det här området väldigt, väldigt mycket tydligare. Sen, vad man vinner är ju att man på något sätt utifrån det man har skrivit kan ju bygga paket, alltså utbildningspaket eller de här expertområdena som man kan vara ute och coacha eller föreläsa kring, om vi nu tänker tjänstesidan. Sen idag, man behöver ju inte skriva en bok heller. Man kan ju göra en podd eller en YouTube-kanal eller sådär. Men där är det svårare kanske att dra in pengar. En bok får ju ändå lite, några kronor för varje bok. Men alltså, jag tror verkligen att dels ett, inse att man oftast är expert på något, och gör, nischa någonting, alltså smalna ner. Det är såklart så att jag inte bara är ute och pratar om medlemsrekrytering och engagemang, men det blir den här supertydliga ingången. Sen kanske jag ändå är ute och utbildar kring kommunikation, ledarskap, generationsväxling, förändringsledning, motstånd eller vad det nu är. Men jag blir ju ändå en väldigt tydlig profil i den här världen, därför att alla tänker på just medlemsfrågan. Så att man behöver nog inte vara rädd, för det kan ju alltid vara läskigt. Oj, om jag nischar mig och skriver om det här, får jag liksom den stämpeln? Jag gör ju så mycket annat. Men att våga ha ett ganska smalt ämne, tänker jag.
Just det blir så väldigt mycket lättare för folk att se en och förstå vad man gör. Jag kommer att tänka på en sak, för att jag gillar det här med att det hänger ihop, liksom att man kan bygga runt det här som du tänker på, att det finns ju andra sätt man kan göra det på, med podden och det, och där man tjänar inte pengar på det. Men ett sätt som man faktiskt kan göra, det är ju lite det vi har varit inne på med utbildningar, att man gör digitala utbildningar, kanske självstudieprogram, distansprogram och sådär, som man kan koppla till böckerna också. Det kan också göra att
Absolut,
att
och
man får
det
mera.
gör jag ju också. Och då hade jag lite turen att en kund ville bygga en webbutbildning på boken då, eller ett stycke, alltså ett kapitel kan man säga i boken, själva medlemsrekryteringen. Och då gjorde vi en och jag menar, det är ju, alltså jag kan ju för sig ställa mig framför en kamera och köra liksom YouTube-klipp så, men här var det professionellt då med skådespelare, regissörer, manusförfattare. Och att göra en sån utbildning, den blev ungefär 30 minuter. Jag tror budgeten låg på 400-500 000. Inget som jag någonsin skulle kunna investera i. Men där fick vi, de fick lite rabatt. Och sen kunde vi köpa loss, eller liksom få då rättigheterna till att sälja den här webbkursen vidare. Så att idag har jag ju en webbkurs på den här samtalstekniken som då nämns i boken. Och webbutbildningen innehåller ju referenser till boken och liksom klicka här och beställ den och så. Och den kan vi sälja till flera föreningar. Och sen har ju det också lett till att föreningar har köpt skräddarsydda webbkurser då, där vi är med i processen som expert kan man säga. Och så finns det ju andra som skriver manus och sådär. Men jag också funderar på det du säger med lite så här kortare filma själv. Jag har ingen aning. Betala 99 kronor och få de här liksom, sälj kursen i 5-10 minuters delar. Alltså det finns ju alla möjligheter. Och idag finns det ju sådana bra plattformar och företag som kan verkligen. Man kanske startar 10 000 och sen får de en viss kickback på varje såld kurs, webbkurs eller så. Så det finns ju alla möjliga sådana. Och det är det jag hela tiden har tänkt just att, alltså man kan säga drivkraften till att jag kanske skrev boken och gjorde webbutbildningen, skaffade underkonsulter. Det var ju en process som tog kanske 3 år. Drivkraften där var ju för att jag ville kunna vara föräldraledig den dagen jag fick barn och samtidigt ha en hyfsat bra omsättning ändå.
Just det, precis. För det är ju det som är så grymt. När verksamheten jobbar för en när man gör andra saker.
Ja, exakt. Mm. Så för 2014 där så var jag ju föräldraledig 8 månader. Och då, strukturellt som är, så hade jag min underkonsult som gick in som ställföreträdande och fick viss fördel att hon fick första tjing på uppdrag och sådär, men det kostar mig ingenting så att säga pengar. Boken tickar på, webbkursen tickar på och så vidare. Så 8 månader eller 7, sen börjar man kolla lite mejl och så. Men 6-7 månader gjorde jag ingenting i jobbväg. Så halvåret gjorde jag inget och jag omsatte ändå 1,9 miljoner eller något sånt.
Ja, det här är grymt och det här vet ju alla företagare att det är ingenting som händer av sig självt.
Men det tog några år att bygga upp system, hitta rätt underkonsulter och sådär. Men drivkraften var ju just att kunna vara en närvarande förälder och ändå ha. Alltså jag var helt övertygad om att det kan inte vara omöjligt att ha bara för att man är soloföretagare. Då är vi tillbaka på den här drivkraften från början, myten om vad det innebär att vara småföretagare. Jag är helt övertygad om att det borde ju gå att kunna vara föräldraledig och driva att företaget kan leva utan mig så att säga.
Mm. Men precis, och det där är också intressant och det kommer tillbaka till allting som vi gör egentligen. Alltså att våga tänka hur kan det gå istället för att bara ge upp liksom.
Ja, verkligen. Visualisera hur man vill ha det.
Ja, precis. Du, nu har ju du nämnt jättemånga bra tips här, men jag tänkte om du ska välja ut dina 3 bästa tips till företagare som vill skriva en bok, hur skulle det låta?
Det första är väl att inse att man inte behöver just avsätta heltid i ett år eller så, utan det går ju alldeles utmärkt att skriva några veckor intensivt eller lite varje dag eller hur man nu funkar, så att det där att man måste liksom ge upp allt annat och så. Det är nog den första myten man behöver komma över. Sen det andra är ju att ta in professionell hjälp, layout, core läsning, design, lägga ut tryck och distribution och så. Så att det blir professionellt gjort. Och sen det tredje är väl att ha en säljtänk då. Att både sälja boken innan den finns. Fundera på, finns det mässor i sammanhang jag borde synas i? Kan jag göra saker ihop med kunder eller potentiella kunder? Alltså man behöver inte alltid hitta på allt själv, utan de har ju mötesplatser och konferenser och grejer där man säkert kan vara med och synas och sådär. För ett klassiskt småföretagarmisstag är att man hänger med andra småföretagande författare, men de kommer inte köpa din bok. De vill ju bara sälja sin egen.
Just det, precis.
Så vart finns kunderna? Och hur kommer jag in där?
Vart finns kunderna? Bra, grymt. Har du någon ny bokidé på gång?
Jag fick en barnboksidé här. Men där känner jag bara hjälp. Här har jag verkligen ingen liksom, erfarenhet. Så det, då kände jag att ja, men här skulle jag nog kunna tänka mig att samverka med ett förlag. För att jag har inga kontakter eller jag vet inte alls liksom, hur det funkar. Så, men det är väl möjligtvis det. Sen har jag alltid böcker när det gäller sälj och affärsutveckling. Och så. Vi får se vad som blir nästa. Nu är det att få ut den här som handlar om att just det här som vi var inne på slutet. Jag beskriver ju i den här boken om att vara företagande förälder, hur man får ihop livet och kan tjäna pengar och ändå vara närvarande förälder och så.
Spännande. Det är kul tycker jag. Du, jag tycker det här har varit en inspirerande pratstund. Jag tackar så mycket för den. Är det någonting mer du vill säga innan vi rundar av?
Nej, bara att kör på. Liksom, har du en bokidé så testa. Och idag finns det så många lösningar med print on demand och så. Så du behöver inte liksom, urholka hela plånboken utan kör bara. Det är kul. Man lär sig mycket om sig själv och när man skriver boken också. Så det är bara att köra på.
Ja, gud, det där gillar jag. Bort med, för vi är ofta så rädda för saker och ting. Bara köra på och se till vad det blir. Grymt. De som nu, det finns många som kommer att bli nyfiken på dig. Både på det du gör och på det vi har pratat om. Vad hittar man dig och hur kan man få kontakt med dig?
Ja, mitt bolag där jag samlar alla mina idéer och projekt heter ju Processrum. Så enklast är ju processrum.se om man vill läsa mer om värderingar och verksamheter. Eller Angelie Sjöström Hederberg då på Facebook. Och medlemsutveckling.se finns också på Facebook. Och jag finns på Twitter.
Bra.
Men Angelie Sjöström Hederberg.
Och böckerna då?
Ja, de kan man köpa antingen via min hemsida och så finns de ju på nätbokhandlarna också.
Bra. Utmärkt. Då gör jag så att jag lägger upp det i programinformationen så att man lätt kan klicka sig in till dig.
Perfekt.
På de här olika ställena. Toppen, Ernst. Varmt tack för idag. Jag önskar dig varmt lycka till med författandet och företagandet.
Tusen tack och god jul i solen.
Ja, eller hur? Du har jul och jag har sol. Jag är snart hemma till jul, jag med.
Ja, ha det gott. Tack för att jag fick vara med.
Ja, hej hej.
Du har lyssnat till Skrivradion med mig, Jeanette Niemi, kreationslotsen. Vill du vara säker på att inte missa något avsnitt av Skrivradion så skriv in din mailadress på www.kreationslotsen.se/skrivradion. Har du förslag på ämnen som jag ska ta upp eller personer du vill att jag ska intervjua så går det fint att mejla skrivradion@kreationslotsen.se.